Vi läser ifrån Matteus kapitel 11 och vers 2 till och med 11. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och saliga den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Sannerligen säger jag er, bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen, men den mindre i himmelriket är större än han. Amen. Idag är det den tredje advent och texten som vi nu har läst är väl välkänd för många. Vi började kyrkoåret den första advent med Jesu triumfatoriska intåg i Jerusalem. Det är en proklamation där Jesu gudom står i centrum. Han har kommit för att uppfylla det profetiska ordet och den som för löftena till sin fullkomning. Jesus är kungen och vi är inbjudna att vara med honom och att hylla honom. Och så kom den andra advent. Det rör vi frågan om Jesu ankomst också, men ifrån ett annat håll. För där är det inte fråga om Jesu första ankomst, utan där får vi rikta blicken framåt och se texter och tankar kring frågan om Jesu återkomst. För det finns ett löfte som säger att vi inte bara är friköpta från syndens makt och ondskans herravälde. För Jesus, han har gått före och berett ett rum åt oss i den himmelska världen. Och där väntar han nu på att vi ska få komma och vara med honom. Så andra advent handlar om framtiden. Och så är vi på tredje advent. Och du vet att ordet advent, det betyder ankomst. Vi har talat om Jesu första ankomst. Vi har talat om Jesu återkomst. Och tredje advent handlar om Jesu ankomst här och nu. Den här söndagen befinner vi oss någonstans mitt emellan. Det handlar om vår uppgift, om församlingens uppgift här på jorden. I den tid som nu är får vi, likt Johannes döparen, bana en väg för Herrens ankomst. Att verka för att de människor som vi har omkring oss ska få möta Jesus och säga ja till honom och bli frälsta. Man kan fråga sig, vad är det som är så speciellt och unikt med den kristna tron egentligen? Vad är det som skiljer kristendomen ifrån andra religioner och ifrån filosofiska lärosystem? När Johannes trädde fram och började förkunna, så är det ju inte någonting som bara händer av en ren tillfällighet. Han hittar inte på något nytt där han träder fram. Han kommer inte för att försöka sälja in en ny religion och bli någon slags stor religiös figur. Tvärtom. Johannes är djupt förankrad i den redan etablerade tanken och tron som rådde. Och ett kännetecken på den judisk-kristna tron är just den profetiska dimensionen. Nu hade den profetiska rösten varit tyst i ungefär 400 år när Johannes trädde fram. Från Malakis dagar fram till Johannes. Men profettjänsten och rollen, den har funnits i Guds plan från allra första början. Skaran av män och kvinnor som Gud har kallat och utrustat för tjänst och vittnesbörd är stor. Och gemensamt är för dem grunden fram till Johannes döparen att förbereda Jesu ankomst. Att förbereda folket på Messias ankomst. Frälsaren ska komma för att befria människan ifrån ondskans förtryck. Och därför bekräftar också Jesus folkets förväntan genom att peka på Johannes döparen och säga: han är en profet. Här finns det en avgörande skillnad mellan den kristna tron och andra religioner och filosofier. För de bygger på mänskliga tankar. De bygger på mänskliga förväntningar. Mänskliga tankebyggnader som förvisso kan se ståtliga och mäktiga och vackra ut. Men som givetvis med den mänskliga kunskapen och färdigheten till synes kan bära långt, men är begränsad. För människan är inte herre över skapelsen. Det är Gud som genom sitt ord har skapat universum. Han talade så att ljus bröt fram ur mörkret på skapelsens morgon. Det är Gud som genom män och kvinnor har talat genom historien om vår frälsning. Och vi förstår att ingenting av det som är idag är en tillfällighet eller slump. Ingenting är isolerat. Ingenting är fött av den mänskliga begränsningen. Det vi lever i bär på ett sammanhang. Livet är fött av Gud. Och det har sin rot i Guds tanke. Och därför kunde profeter som Jesaja, Mose, David, Mika och många andra träda fram hundratals, ja tusentals år i förväg och detaljerat peka ut vad som skulle komma att ske. Löftet om att frälsaren som kommer ska friköpa människan var noga förberett och det var förutsagt av Gud genom alla hans profeter. Därför att Jesus kom till Betlehem eller föddes i Betlehem var ju ingen överraskning. Du vet när de vise männen kom ifrån österlandet så studerade Herodes män skrifterna och profeterna och kunde säga: det är i Betlehem som han föds. Man visste att det var en jungfru som skulle föda Messias. Ingen mänsklig man skulle vara inblandad i tillkomsten av det barnet. Profeterna hade talat om att Messias skulle komma för att rädda mänskligheten som vandrar i mörker. Att våra sjukdomar och svagheter skulle möta sin överman i den kommande Messias. Han skulle komma med rättfärdighet och med frid till vår värld. Så när Johannes döparen kommer är det därför i förlängningen av Gamla testamentets alla profeter som han träder fram. Men hans budskap sträcker sig inte hundratals år in i framtiden. budskapet som Gud låter sin tjänare förkunna säger och klart och tydligt att det som tidigare är förkunnat är nu uppenbarat för era ögon. Se Guds lam som tar bort världens synd. Ni behöver inte längre vänta på befrielsen. Den är här. Se på Jesus. Det är han som är uppfyllelsen av alla löften. Johannes döparen, han blev fängslad av räddhågsna ledare som kände sig hotade av den här förkunnelsen. Sanningen avslöjar. Och för den som inte har rent mjöl i påsen är sanningen därför obekväm. Där profeten nu sitter i sitt fängelse är det därför inte konstigt att han också börjar fundera och reflektera över tillvaron. Så skickar han några av sina lärjungar till Jesus för att fråga, är du den Messias som folket väntar på? Jesus svarar inte med ja. Och han säger inte heller nej. Istället får sändebuden vända tillbaka med ett vittnesbörd om vad de ser. Blinda får sin syn. Lama går. Spetälska blir rena. Döva hör. Döda uppstår. Och för de fattiga predikas ett glädjens budskap. Åter ser vi hur konkret den kristna tron är. Det är inte en teori. Det är inte en teologi. Det är inga filosofiska tankar som gör att människor blir förvirrade och osäkra. Det är inte fråga om mystik, att gräva i det okända. Det är inte fråga om att tända ljus i förhållande till speciella bilder, meditera och så vidare. När Jesus själv förkunnar vad verkligt lärjungaskap handlar om, blir det något konkret. Det blir något verkligt. Det sanna livet uttrycks i att blinda ser, döva hör, lama går, spetälska blir rena. Det sanna livet uttrycks i människors frälsning. Profeternas löftesord uppfylls framför människornas ögon. Frälsaren kom för att ta itu med våra svagheter och sjukdomar. Hans erbjudande gäller också segern över synden och våra misslyckanden. Allt det som bryter ner oss och tränger sig in emellan människan och Gud, det har Jesus besegrat. Och därför är den kristna tron ingen teori. Det är ingen filosofisk tanke. Det är ingen idé som kan inrymmas i ett teoretiskt fack. Vad Jesus kommer med är inte avlägset från människorna. Det är inte någonting som är förbehållet vissa utvalda människor med särskilda förmågor eller stora bankkonton. Inför evangeliets sanning är vi alla lika. Vi är lika mycket värda. Vi är lika synliga för Gud. Och kärleken från skapelsens Gud omsluter varje människa. Vad som gör den kristna tron unik är just denna verklighet som inte bara är ett genombrott för stunden utan som tusentals år i förväg varit förutbestämt som en evig sanning. Det är det budskapet som profeterna burit fram. Advent betyder ankomst och det är där vi står idag. Jesus kom enligt löftet då han föddes i Betlehem och löftet som också förkunnar att han en dag kommer för att återhämta sitt folk. Och föra oss till den plats han i förväg bestämt åt oss. Men advent betyder också att Jesus kommer nu. Att hans ande är verksam ibland oss denna dag. Därför skriver aposteln Paulus i Romarbrevet att den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi förkunnar. Poängen ligger i att vår tro är en levande verklighet som bjuder oss att vara just mitt i livet. Därför kan vi aldrig se tron som något intellektuellt. På den punkten är Bibeln väldigt tydlig. Vi lever i tron och tron lever i oss. Därför säger lärjungarna att vad de har sett och vad de har hört, det de har tagit på med sina egna händer, det är deras ärende, nämligen livets ord. Och det ordet, säger Paulus, är oss alla nära, i vår mun och i våra hjärtan. Men ordet är ju inte bara ett ord. Bibeln lär oss att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Löftet blev verklighet och rummets och tidens gränser bryts. När evangeliets liv förlöstes över mänskligheten i Jesus. Det var därför som de sjuka blev friska. Det var därför de lama kunde gå, blinda få sin syn, döva kunde höra, döda fick sitt liv åter och glädjens budskap förkunnades för de fattiga. I det livet står du och jag idag. Guds församling är det fäste som Gud verkar utifrån när han vill nå människor idag. Så även om vi väntar på Jesu ankomst, och den blir nog snart, så ska vi inte sitta stillatigande. Vi behöver inte, likt Johannes, fundera över vem Jesus är. För hans ande verkar ibland oss här just nu idag. Och det liv han förlöser är tillgängligt och nåbart för oss alla. Vi ska om en stund fira nattvard tillsammans. Och när vi firar nattvard får vi dela en måltidsgemenskap där vi inte bara minns vad Jesus har gjort för oss. Utan det är också en stund då vi får uppmuntran av att hans ande är verksam bland oss idag. I en gammal psalm så sjunger vi: idag densamme som igår, han bryter bojor, helar sår. Mot själens armod, folkens nöd, han bjuder världen livets bröd. Och den tredje versen börjar med en inbjudan: Guds folk, inför din konung träd. Som Guds folk får vi tacka Gud för vårt hopp om det eviga liv han har gett oss. Men vi får också tacka honom för att vi redan idag får ta emot av den frihet som han bjuder oss. Och vi får be om mod. Att likt Johannes döparen vara en röst som banar väg för ett möte emellan människor och den uppståndne Herren. Låt oss be. Jag tackar dig, himmelske Fader, för att du i din nåd ser till oss här idag. Och vi vet att vi lever inte i ett tomrum mellan din första ankomst och din återkomst, utan vi lever här i vetskapen om att du utgöt din ande över församlingen för att vara oss nära hela tiden. För att fylla våra hjärtan med det liv och med den kraft som kommer direkt ifrån den himmelska evigheten. Nu ber jag, Fader, att du ska låta oss som är här idag bli fyllda av trosvisshet och förtröstan på att du vill verka genom våra liv för att nå de människor vi har runt omkring oss. Så att vi tillsammans med dem jublande får gå in i den himmelska härligheten när du hämtar oss. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.